Halleluja. Vi har varit på karnevalen nu i tre dagar. Jag tyckte det var så talande att vårt lilla bokbord, det fick stå mellan Herbal Life, alltså örtliv, och katt- och hundliv, höll jag på att säga. Och där fick vi stå mitt emellan dem. Och vi fick erbjuda det eviga livet. Jag tillsammans med många andra, inte på en gång, men så där pö a pö, vi gick in till Herbalife. De erbjöd en sån där gratis undersökning om kroppens tillstånd. Ni vet, bilprovning typ. Och då fick man ställa sig på en platta. Och så fick man då någonting att hålla i handen. Och så vet jag inte vad det var som gick genom kroppen. Men så efter en stund så kunde de avläsa allt. Vad man tänker, vad man... Nej, inte riktigt så långt. Men hur mycket vätska man har i kroppen och bukfett och benstommens, vad vet jag, muskelmassa. Och sen kom den spännande frågan med den åldern, alltså inte den verkliga åldern, utan hur kroppen är, i vilket tillstånd. Och jag blev så glad. Alltså, de kom fram till att jag är bara 46. Men nu vet jag inte om de ändå gick upp i hjärnan och de såg, det var liksom, han har inte mognat. Men det som var på ena sidan lite roligt, det var ju samtidigt väldigt ledsamt. För det var så många som gick dit. Och det var så många som brydde sig om hundar och katter. Sen var det en del som också stannade till och ville veta lite mer om vad vi hade att erbjuda. Men tänk, här står vi och har det eviga livet att erbjuda. Men människan är så koncentrerad på det som är här och nu. Vi är så koncentrerade på hur vi mår. Hur våra hundar mår, hur våra katter mår. Men alldeles för lite är vi intresserade på hur det är fatt med vårt eviga tillstånd. Det vill vi på något sätt inte veta om. Det skjuter vi på framtiden. Och helst, säger många, så tror jag på att det blir ingenting. Jag lever nu. Jag vill ha det bra nu. Jag vill vara frisk nu. Och sen bryr jag mig inte om det som kommer. Men det är ju det som är den viktigaste frågan. Det är ju det som är den största frågan. För här på jorden, och även om de nu säger att jag är 46, så är jag ju 61. Och livet varar i 80, 90, kanske 100 eller 101 år, eller om det blir väldigt högt. Har jag hört att någon har blivit 120 eller 130 eller något sånt. Men det är inte många som blir så gamla. Och sen börjar evigheten. Så egentligen borde ju alla stå i kö när man erbjuder det eviga livet, eller hur? Jag bara tänker på relationen. Men en fråga som vi har fått om och om igen: vem är den här Jesus? Eller vad är det ni tror på? Vad står i Bibeln? Och jag tänkte så här, att det är en viktig fråga för oss också som står där. Och även för oss som inte har stått där. För oss som är samlade här. Vem är den Jesus vi tror på? Och vad har han för budskap? Det står ju, Jesus säger ju själv: älskar ni mig, så håller ni mina bud. Och då tänkte jag som så, Vad är det för bud som Jesus har gett oss? Vilka bud vill han att vi ska hålla? Så jag började alldeles i början av Johannes evangeliet. Tänkte, vi måste ta reda på vilka bud som Jesus har gett oss. Och Johannes evangeliet är ju ett fantastiskt evangelium. Ja, som de andra också förstås. Men tänk vilken öppning det är. Där Jesus presenteras för oss redan i de första verserna. Där står det, han var i begynnelsen. Om vi går till skapelseberättelsen, första Moseboken, då står det ju också i begynnelsen skapade Gud. Det som är så spännande, det är ju det här med det hebreiska språket. För i begynnelsen, på hebreiska, det är bereshit. Och det kan översättas precis som vi gör i begynnelsen, men det kan också översättas i den första. Och då får det plötsligt en ny dimension. Vem är den första och den sista? Ja, men det är ju fadern och det är sonen. Så i den första skapades himmel och jord. Men även den här tanken i begynnelsen, han har varit där. Innan jordens grund blev lagt, så fanns han där. Det är denne Jesus vi talar om. Han är själv Guds ord. Alltså, han inte bara kommer med Guds ord. Han är inte bara en budbärare. Vi samtalar ju många gånger med muslimer när vi är ute så här på stan. Och de talar också om Jesus. Sven hade skrivit ut några härliga texter ifrån Koran om Jesus, vad som står om Jesus i Koran. Jag tyckte det var väldigt värdefullt att veta vad som står om Jesus i Koran. Men han är bara en som kan komma nära Gud. De uppskattar honom som profet, som en budbärare. Men den Jesus vi tror på, han är så mycket mer. Han är själva Guds ord. Inte bara ha ordet på sina läppar, utan han är det. Och sen läser vi i samma första vers i Johannes 1. Att detta ord, alltså Jesus, han var Gud. Han är Gud. Om vi går till Jehovas vittnen. Vi kan gå till mormoner. Och andra falska lärare, villolärare, de talar också om Guds son. Men de menar inte det vi menar. För dem är han inte Gud. Utan precis som du kan vara en dotter till Gud, en son till Gud, vi är Guds barn, så var Jesus en Guds son. Han kanske var den bästa av dem alla. Men inte mer än så. Och det är en stor skillnad, eller hur? Här står det redan i första versen i Johannes evangeliet. Han är Gud. Halleluja. Det är den Jesus jag tror på. Vi läser i vers 3 i första kapitlet. Genom Jesus har allting blivit skapat. Ingenting har kommit till utan honom. Och det har jag predikat om många gånger. Och det älskar jag. Att vi får se vår Herre i den skapelse som han har gjort. Tänk, när du tittar på en liten myra som kan bära 5000 gånger sin egen vikt. Då kan du se hur stor Gud är. Så trampa inte på en myra nästa gång, utan säg ett halleluja. Genom Jesus har allting blivit skapat. Det är min Jesus. Har du Jesus som vän, då har du en fantastisk vän. Vers 4. I Jesus har vi livet. Och nu kan vi alltså definitivt konstatera att det inte är Herbalife och det är inte Kattliv. Det är det eviga livet med det stora ället som vi har i Jesus. Så om någon människa söker efter meningen med livet, må han söka sig till Jesus. Det är där livet finns. Svaren finns. Ibland ligger de kanske lite nedgrävda. Ibland behöver vi jobba för att hitta dem. Men allt finns i Jesus. Samma vers. Jesus är ljuset. Det finns så mycket mörker i vår värld. Så mycket mörker. Och det kan vara leende ansikten framåt, utåt. Men det finns ett stort, stort mörker bakom kulisserna. Och speciellt om man tänker på de här väldigt berömda personligheter. De som är i rampljuset. De som tidningar och tv och alla berättar om. Hur många av dem har inte tagit livet av sig under årens lopp? Det finns ett elände, ett mörker bakom den här ljusa fasaden. Men Jesus säger, kom till mig, jag är ljuset. Så vi får Jesus presenterad på ett helt fantastiskt sätt redan i de första verserna här i Johannes evangeliet. Sen får vi också se någonting om Johannes själv som är vägberedaren för Guds utvalde, alltså för Messias. Det som är lite intressant är när Johannes får frågan, är du Elia? Vad säger han då? Han säger nej. Han var själv inte medveten om det. Men han var Elia. För Jesus säger sen i Johannes 14, i vers, nu ska jag se. I Matteus 17, kapitel verserna 12 och 13, då säger Jesus så här: Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom, utan gjorde med honom alldeles som de ville. På samma sätt ska också människosonen få lida genom dem. Då förstod lärjungarna att han hade talat till dem om Johannes döparen. Så Jesus säger, Johannes var Elia. Elia har kommit, precis som profeterna har förutsagt. Det har gått i fullbordan. Halleluja. Så där får vi bara se lite grann om Johannes. Men sen fortsätter Johannes första kapitel. Och Johannes pekar på Jesus och han säger, se Guds lamm som tar bort världens synd. Alltså lägg märke till, än så länge har vi inte något bud ifrån Jesus. Utan allt detta berättas om honom. Än så länge har enligt Johannes evangeliet Jesus inte gett något bud. Utan det här är liksom en bakgrundsinformation om honom. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Jag talade med en ung man som var väldigt öppet. Och han menade så här, varför skulle Jesus behöva dö för min skuld? Det är inte schysst. Det är ju jag som bär ansvar för mitt eget liv. Varför ska någon annan dö för mig? Och det var en ädel tanke. Men jag sa till honom, du, om det skulle bero på dig så skulle du inte ha någon chans. Du skulle aldrig klara dig. Även om du gör 99 goda gärningar så finns det alltid något som du inte lyckas med. Det är ju därför Gud såg att vi behöver honom. För han såg att vi klarar oss inte på egen hand. Vi blir aldrig tillräckligt bra. Aldrig. Försök inte att bli tillräckligt bra. Att Gud ska tycka om dig. Han tycker redan om dig. Och det är därför han kom. Det är därför Jesus blev detta lamm som blev slaktat. Och då behöver vi ju gamla testamentets bakgrund. Ni vet alla de här djuren som slaktades i templet. Det är ju den bilden som Johannes ger. Här har vi ett offerlamm. Och det är Jesus. Sen läser vi om att Jesus blir döpt. Fast vi behöver hoppa igen till Matteus evangeliet. Jag letade själv Johannes. Va? Står det inte i Johannes evangeliet att han, Johannes, döpte Jesus? Nej, inte direkt, utan det får man alltså, då får man gå till Matteus evangeliet 3 kapitlet, verserna 15-16. Men det blir ju alltså helt tydligt. Jesus låter sig döpas av Johannes. En märklig historia. Varför behövde Jesus bli döpt? Hade han någon synd? Nej. Syndfri. Varför skulle han behöva bli döpt av Johannes? Jesus bara säger så att all rättfärdighet ska fullbordas. Och så går han och blir döpt av Johannes. Allt detta har vi i första kapitlet där i Johannes. Vi ser hur Johannes i en vision får se hur en duva kommer ner ifrån himmelen och blir kvar över Jesus. Så i dessa första 35 verserna i Johannes evangeliet säger inte Jesus själv någonting. Så där har vi inget budskap ifrån honom. Men sen, i fortsättningen, i de följande 17 verserna finns det 3 korta budskap. Väldigt viktiga budskap. Det första har vi Johannes 1, vers 39. Kom och se. Kom och se. Det andra har vi Johannes 1, vers 43. Följ mig. Och sen säger han i verserna 50 och 51. Det som är större än detta ska du få se. Ni kommer att få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Och jag vill bara stanna kvar inför dessa 3 budskap som vi har där i första kapitlet. Kom och se. Jag tyckte det var så befriande. Ni vet att det var ju 2 lärjungar. En hette Andreas, den andra vet vi inte riktigt vem det var. Som kom fram till Jesus där, när han var hos Johannes. Och så undrar de, var bor du någonstans? Och då säger Jesus, kom och se. Vi behöver inte kunna allt om Jesus innan vi får följa honom. Det var otroligt befriande. Vi behöver inte först gå på universitet, studera teologi innan vi kan bli kristna. Du behöver inte först bli en bra människa innan du kan bli en kristen. Utan rätt upp och ner som du är, spelar ingen roll varifrån du kommer. Så säger Jesus, om du börjar och frågar honom, var finns du? Då säger han, kom. Oj, kom och se. Och detta är så mycket starkare än att bara börja med en lång predikan. Jesus hade ju kunnat säga, alltså, om ni först går 500 meter upp för den här kullen, så ska ni gå ner på andra sidan, sen går ni där vid bäcken till vänster, så går ni tills ni hittar till hus nummer 23 i Asmundtorp. Han gav inte någon vägbeskrivning. Han skickar inte folk någonstans. Utan han bjuder in oss. Han bjuder in människor till sig själv. Säger, kom och se. Jag går med dig på vägen. Jag visar dig. Jag är med dig. Du behöver inte läsa genom hela Bibeln först. Utan du kan idag i princip bara säga, Herre, jag vill se dig. Och då säger han, okej, deal. Kom och se. Jag ska visa dig. Det var det Jesus sa till de två allra första lärjungarna. Jesus, han är inte bara en otroligt bra undervisare, en lärare. Nej, han gör det han säger och därför kan vi se vem han är. Jesus, han är det han säger. Och nu är det också ett budskap till oss här. Det hjälper inte med att vi bara ger ord till människor. Kan vi som Jesus säga, kom och se. Kan vi som Paulus, som han gjorde vid ett ställe, säga, kom. Om ni ser på mig så ser ni evangeliet. Kom och se, är vi det vi säger? Jesus, han säger, du får uppleva mig. Han blir alltså påtagligt. Vi får uppleva Jesus, inte bara huvudet utan hjärtat är involverat. Han är äkta vara allt igenom. Han har inget att gömma. Kom och se. Kom med din ficklampa. Kom med strålkastaren om du vill. Det finns inget i mig som inte duger, som inte är bra. Det finns inga dubbla budskap i mig, säger Jesus. Kom och se. Och det är samma inbjudan till oss idag. Frågan är, vågar vi? Den som vågar, han får börja sitt livs största äventyr. För det vi kommer att se hos Jesus, det är ju den största tänkbara kärleken. Tänk att någon har gett sitt liv för dig. Så mycket är du älskad. Vi kommer att hitta en frid som överstiger hela våra hjärnförmågor. En frid, vet ni, det som bär i vardagen. Inte den där kluvenheten. En frihet som inte finns någon annanstans i världen. Om vi följer Jesus där han säger kom och se, så får vi en tro som övervinner världen. Har världen makt? Ja. Finns det mycket kraft och potential hos fienden? Ja. Men om vi ser på Jesus, då får vi en tro som övervinner världen. Det är den tro som vi får förmedla. Vi får ett hopp om livet som bär i all evighet. Kom och se. Så enkelt. Det andra, följ mig. Och det här är inte bara ett budskap till någon som aldrig har sagt ja till Jesus. Utan jag tyckte det talade väldigt starkt till mig också. Till mig själv. Som har varit frälst i många, många år. På nytt. Lägg bort allt det andra och se på Jesus. Och sen följ mig. Följ mig. Tänk om Jesus verkligen skulle nu leva idag. Alltså fysiskt. Om han skulle komma in här. Han är ju här. Men alltså jag menar så här som människa nu. Och så skulle han säga. Jalla. Följ mig. Vad skulle jag säga? Herre. Du får vänta några månader. Jag måste först lägga ut huset på försäljning. Jag kan inte följa med dig. Hur är det, Jesus, om jag följer dig? Hur är det med sjukförsäkring? Får jag en bra pension om jag följer dig? Alltså vilka argument skulle jag lägga fram inför Jesus som han nu verkligen skulle göra idag som han gjorde när han levde den tiden? Det var ju det som hände med lärjungarna. Lämnade näten, lämnade inkomsten, lämnade tryggheten. Familjen, det är ju det enda man har i sådana sammanhang. Det fanns inte socialtjänsten att gå till. Det var familjen. Och ni som kommer ifrån länder i Mellanöstern, ni förstår detta ännu tydligare. Familjen betyder så mycket. Men de lämnade allt detta och följde Jesus. Jesus säger, följ mig. Många tror att det är dödtrist att vara kristen. Jag vill påstå att det är motsatsen, att det är helt fascinerande att följa Jesus. Tänk så mycket lärjungarna har fått uppleva tillsammans med honom. Vilka under de har fått bevittna på nära håll. De hade aldrig kommit ens i närheten av alla dessa under om de hade sagt nej till Jesus. Så om du bestämmer dig för att följa Jesus, kanske på nytt. Då ska du få veta att det är ett fascinerande liv som väntar. Var det alltid lätt? Absolut inte. Ibland visste de precis som Jesus inte var de skulle lägga sitt huvud på kvällen. Ibland hade de bara 2 fiskar och 5 bröd för 5000 män. Då blir man lite stressad, eller hur? Om man har ansvar för köket. Om man har planerat för 30 och det kommer 50. Men det är en utmaning. Och så säger Jesus, ge det till mig. Och så tackar han. Och så blir det så att det blir till och med övers. Aldrig tråkigt. Ständigt nya utmaningar. Petrus fick till och med gå på vattnet. Låter det spännande? Nästan för spännande, eller hur? Och så säger Jesus en vacker dag, nu går ni 2 och 2 härifrån, så går ni till de olika byar och städer, och så ska ni be för de sjuka, och ni ska predika att Guds rike har kommit. Ni får inte ens ta med er extra skor, extra bössor eller väskor. Ni vet, man behöver ha lite ombud på vägen. Ja, nu är jag man. Då kanske det räcker med en tandborste, men inget smink på vägen. Nej, bara gå. Vilken utmaning. Jag tror att lärjungarnas hjärtan, de slog väldigt hårda när de gav sig ut. Vad kommer att hända? Kommer folk att ta emot oss? Kanske vi blir slagna på vägen. Man vet ju aldrig. Kommer vi att hitta ett hus där de tar emot oss? Det fanns inget schema. Första dagen bor ni hos Svensson, andra dagen hos Johansson. Och så får ni första kvällen matsedeln köttbullar. Och andra dagen blir det köttbullar och tredje dagen blir det köttbullar. För alla bjuder på det bästa de har. Men det fanns inte. De bara gick. Jag tror det är det Jesus söker i våra liv. Att vi är redo att följa honom, att lita på honom. På ett sätt som också stämmer överens med våra liv. Hur mycket visste jag vad som skulle hända med mitt lilla liv när jag sa ja till Jesus? Jag hade ingen aning då att jag skulle hamna i Sverige på en bibelskola. Jag hade ingen aning om att jag så småningom skulle åka till Grekland. De pratar ett konstigt språk där också. Jag hade ingen aning att jag sen skulle hamna i Israel. Och sen åka som en skottspole fram mellan Sverige och Israel och Tyskland och Israel. Jag hade ingen aning om detta. Och jag hade ingen aning hur Gud skulle försörja oss. Jag har berättat det kanske för många år sedan här hos er. Jag ska inte göra det nu, men han har hjälpt Rut och mig. Gång efter gång efter gång. Om han inte hade gjort det så hade vi kanske behövt packa våra resväskor och gå hem efter, senast efter ett år. Tillbaka till Tyskland och söka ett vanligt jobb. Men han har hjälpt. Och igen. Och från så olika sidor, oväntat håll. Följ mig, säger Jesus. Äventyret med Jesus kan börja idag. Det kan börja idag. Om du säger, okej, Herre, här är jag. Jag vill följa dig. Och så säger Jesus, Om ni kommer till mig, om ni ser på mig, om ni söker sanningen hos mig, om ni följer mig, då ska du få det som är större än detta. Och då är det ju den här bakgrunden att det är fortfarande en samling av lärjungar på gång. Och Filippus, som själv har blivit värvat till Jesu lärjungargrupp, han hittar en annan som heter Natanael. Och den är Natanael, han sitter under ett fikonträ i en by som heter Kana. Men Jesus är inte där. Jesus är på ett helt annat håll i Kana. Och när Filippus kommer till Natanael och säger: vi har hittat Messias. Då säger han: vad kan det komma för något gott ifrån Nasaret? Så han var lite högmodig, eller hur? Han var ju också en rättfärdig israelit. Jesus säger om honom: du är en verklig israelit. Men det är ju det att när Filippus kommer med Natanael till Jesus, så säger Jesus allt om Natanael som stämde. Det fanns mänskligt talat ingen chans att Jesus visste någonting om Natanael. De har aldrig träffats innan. Han var inte på den platsen, och ändå visste han att Natanael hade suttit under fikonträdet. Han visste att han var en rättskaffen israelit. Han visste allt om Natanael. Och när Natanael begriper detta, då säger han: rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Vilket vittnesbörd. Och det är då, i det sammanhanget, som Jesus då säger: amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig, förlåt, nu har jag hoppat för långt. Utan då säger Jesus att du ska få se större ting än detta. Men sen säger Jesus i Johannes 14, vers 12, och nu kommer detta. Där Jesus säger: amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra. Ty jag går till Fadern. Den som kommer till Jesus, som verkligen ser på honom, följer honom, han får uppleva mäktiga ting. Ibland är det små under, ibland är det stora under. Och nu har jag funderat på detta. Herre, vad menar du med detta? Att de som tror på dig ska göra större ting än vad du har gjort. Vad skulle det kunna vara? Jesus har till och med uppväckt döda till livet. Finns det något större? Alltså, jag skulle vara nöjd med att hjälpa någon som har 40 graders feber och står upp omedelbart. Jag skulle vara jättenöjd med det. Jag har fått uppleva det också, men det är då vi blir jätteglada. Så vilket under skulle vara större? Gå på vattnet, stilla stormen, mata folk med 2 fiskar och 5 bröd. Lazarus, som har varit död i 4 dagar och redan luktade, Jesus uppväcker honom. Alltså, vilka gärningar skulle vara större än de som Jesus har gjort? Jag funderar på det. Och svaret ligger igen, som så många gånger, i översättningen. Det står inte större. Det står fler. Alltså, inte större i kvantiteten, utan fler i... Förlåt, inte större i kvaliteten, utan större i kvantiteten. Jesus, han bara predikade i Israel och lite grann in i Libanon när han kom upp till Tyrus. Idag predikar de som tror på honom evangeliet i hela världen. Jesus helade så många sjuka, men hur många har inte blivit helade under dessa 2000 år genom de som tror? Många fler. Evangeliet förkunnades på den tiden på hebreiska och arameiska. Nu predikades på alla världens språk. För vi kan inte göra större gärningar i kvaliteten. Vad skulle det vara? Vem av oss kan dö på korset och ta hela världens synd? Ni förstår svaren själva. Utan det är det att när vi tror på Jesus, då blir vi en del av detta stora som har hänt. Så den som följer Jesus, den som kommer till Jesus, får uppleva, får bli en del av detta fantastiska stora. Och då om vi gör detta, så kommer vi att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Det är hans löfte. Med det vill jag avsluta. Se på Jesus. Följ honom. Och du ska få uppleva hans kraft och hans härlighet, hans majestät i ditt liv. Amen. Herre, tack att du bjuder in oss på nytt här idag. Att följa dig. Att inte hålla tillbaks. Att inte reservera någonting. Inte lägga någonting undan som inte du får röra. Och som du sa till den rike unge mannen, att det är svårt för en rik att gå in i Guds rike. Herre, hjälp oss att vara som dessa lärjungar, som sen också fick uppleva under och tecken i deras liv. På ett sätt som vi bara längtar efter. Tack att du följer med oss på den vägen. Du inte bara skickar iväg oss. Säger gör si, gör så. Utan du säger kom. Jag är med dig. Jag följer dig. Tack för detta löfte. I Jesu namn. Amen.